Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi pratar om humor med humorintresserade människor eller komiker.
Jag heter Mia Gudmundsdotter och bredvid mig sitter Erik Broström, och det är alltså vi som har denna podd. Oss kan du följa i sociala medier. Där heter vi tillsammans Presens Impro, som också vår teater heter. Eller Presens Impro-källare, som du kan besöka och se föreställningar. Gå in på www.presensimpro.se för att se vad vi spelar för föreställningar och vilka kurser vi håller där. Eller följ oss i sociala medier, Presens Impro, Impro Erik eller My Gudmundsdotter. Vem har vi som gäst i detta avsnitt?
I detta avsnitt har vi ingen mindre än Kalle Lind som gäst. Och om du har lyssnat på den här podden förut så vet du att det är oftast en diskussion med en komiker eller en humorintresserad person. Och i det här fallet så är det ändå Kalle Lind som pratar om Hasse och Tage. Så att det är ett väldigt speciellt avsnitt där vi lyssnar och Kalle pratar.
Ja, vi får väl ändå säga att vi var besegrade i expertis. Ja. Han är extremt nördig när det kommer till Hasse och Tage. Jag tror att det är hans absoluta favoritämne att prata om, vilket märks i denna podd.
Ja, så till den milda grad att han till och med har skrivit en bok, en biografi om Hasse Alfredsson som har kommit ut nu, som heter Hasse Alfredsson, en sån där farbror som ritar och berättar.
Kalle Lind kan följa i sociala medier, där heter han Man med skägg. Och ja, vi frågade Kalle, vad skrattar du åt?
Let's go.
Let's go.
Oh, oh.
Did you
want to?
Sorry, I'll let you.
Next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see you själv hur jävla glad jag är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Ja, men jag skrattar nog åt det mesta. Jag ser humor lite grann som ett sätt att tackla världen. Ett lagom icke-distinkt svar.
Ja, väldigt generellt. Finns det någon humor du inte uppskattar? Får välja någonting som du...
Nej, alltså för personlig del, ja. Jag uppskattar att all humor som finns. Ja. Jag uppskattar nog till och med att det finns nazisthumor. Alltså jag föredrar nazisthumor framför nazistallvar. Ja. Du förstår vad jag menar. Ja. Så att all humor är av godo och är positiv i sig. Sen skrattar ju inte jag så mycket åt humor överhuvudtaget. Alltså jag skrattar ju mer åt kanske att mina barn är så knäppa i huvudet som de är. Eller att, jag skrattar ju kanske oftare egentligen åt elände. Jag läser liksom en Twitter-tråd med Ivar Arpi och så skrattar jag någon sorts liksom desperat, ledsamt skratt, med ett svart skratt, ett ångestskratt.
Men inte åt humor?
Nej, den sitter jag ofta med och nickar åt och ja, intressant.
För du känns ändå som en humorkonsument.
Ja, nej, men det är jag väl.
Du ser på humor som någonting intressant och du ser på på tragik som komik.
Ja, så kanske man kan säga. Ja. Jag tittar ganska mycket på Family Guy och South Park med min 10-åring. Men då skrattar jag ju mer åt att han skrattar så mycket.
Oj, det brukar vara som när man är barn. Då skrattar man åt att föräldrarna skrattar. Ja. Och här är det att det skrattar åt att han skrattar.
Men det är många metanivåer i det här. Men jag tycker det är så fascinerande att sitta och titta på något
AIDS-skämt. Hur gammal är din
son? 10.
Och han skrattar åt Family Guy.
Han skrattar oavbrutet åt Family Guy.
Skrattar han åt samma skämt då som de vuxna skrattar åt? Eller är det...
Ja, men det gör han nog i någon mån. För att han är så präglad på det att han vet att det där var ett skämt. Alltså samma sak som kommer vi kanske komma in på, men när jag var en liten knodd så skrattade jag ju väldigt mycket åt Hasse och Tages upptagningar, alltså de här alltså dokumentationerna från olika revyer och sådär. Då hörde man ju att det var roligt för att publiken skrattade. Så okej, det var skämtet, så då skrattar man. Och i Family Guy så är ju inte de markörerna där.
Nej.
Men han ser ändå så himla tydligt att där var skämtet.
Ja.
Där kom det. Det är så tydligt i hela kommunikationen. Så
att, jag skulle säga att du är en ganska intelligent 10-åring.
Ja, extremt är han ju.
Alltså, men det är väldigt mycket referenser som kan vara svårt att förstå för en 10-åring. Jag tänker om det är vanligt att...
Han förstår referenser som sådana, men han förstår att det är en referens.
Ja, han förstår att det är en referens.
Det är liksom plats för skratt.
Exakt.
Just det. Och det är väl lite hur rytmen är uppbyggd i avsnittet också, att även när det inte finns paus, skratt för applåder, så är ändå avsnittet uppbyggt att folk ska hinna återhämta sig lite och kunna fokusera på nästa del.
Korrekt.
Ja. Det är intressant att barn oftast skrattar åt att föräldrarna skrattar, och nu har vi märkt att föräldrar skrattar för att barn skrattar, så egentligen vet vi inte om någon skrattar åt det egentligen.
Man skrattar för att varandra skrattar, men skratt är oerhört
smittsamt. Nej, det är ingen som skrattar åt Family Guy.
Jo, det är jätteroligt. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Många skämt är geniala. Men jag är väl på en 10-åringsnivå.
Men det är ganska vanligt att vi hör folk vi pratar med i den här podden säga att de skrattar nog mest åt vanliga händelser eller åt sina barn. Och det är ändå så att vi alla har skrattat åt någonting. För nu sa du också så här, jag sitter oftast och nickar och tänker så här, men det var kul och bla bla bla. Men fanns det en period som du minns där du faktiskt skrattade hjärtligt, och var det någon epok i ditt liv där du kände, på grund av ålder eller någonting, att nu skrattar inte jag längre, nu nickar jag bara?
Ja, men jag tror den kom ganska tidigt. Alltså det här att börja istället analysera och registrera vad jag såg, det kom nog tidigt. Alltså vi pratar åtminstone mellanstadiet, troligen tidigare än så. Alltså sen dess har jag ju varit en oerhört medveten humorkonsument. Så många gånger också har sett saker som jag vet redan vad det roliga är, för att det har jag läst en artikel om. Alltså jag har ju läst väldigt mycket om Monty Python innan jag fick möjlighet att se Monty Python. Och samma med Hasse och Tage, som ju, alltså jag växte upp jag är född 75. När jag växte upp, det var otroligt mycket som inte fanns på VHS. Utan den dokumentation som fanns, som var tillgänglig, det var ju då vinylskivor. Och de var man ju tvungna att köpa. Och jag tjänade inte jättemycket pengar som barn.
Nej.
Vi hade en överenskommelse, jag och min mor, att jag fick en Hasse och Tage-skiva när jag var sjuk. Så jag såg ju ofta till att vara sjuk. Men det kan man ju fortfarande inte vara 5 dagar i veckan. Så att det var, alltså, så jag fick någonstans liksom läsa mig till en massa saker.
Ja.
Och det, jag ska säga att jag har samma relation till musik väldigt mycket. Att jag läste noggrant recensioner, många recensioner, innan jag till slut hörde skivan. Och när jag väl hörde skivan så, ja, det var väl...
Så det förtar lite av själva skärmen att man redan visste så mycket innan man såg det?
Ja, det är ju spoiler.
Ja, eller så gör det inte det. Eller så var beskrivningen skärmen.
Ja, precis. Det beror ju på vad man vill åstadkomma.
Jag är mycket mer intresserad av popjournalistiken och pop.
Ja.
Just det.
Ja.
Till exempel. Jag är mycket mer intresserad av humor, humorns, alltså bakom kulisserna än framför.
Fanns det mycket humor i familjen när ni växte upp? Alltså, konsumerade ni humor som familj?
Nej, alltså, vi såg ju på tv tillsammans.
Ja.
Och, vad var det då ni kollade på?
Ja, det som var på tv. Det var inte så mycket att välja på det sättet.
Nej, alltså, det var Hasse och Tage.
Ja, det var det ju alldeles för sällan. Men när de kom så var det ju såklart högtidsdag för oss alla.
Ja.
Nej, men det var ju...
Hylands hörna och
fönster. Ja, hur gammal tänker du att jag är?
Nej, det var tidigare. Nej, det är 60-tal kanske.
Ja. Hylands hörna 60-tal. Det var när... Men det sista,
TVn kom 56, va?
Ja.
Ja, och Hylands hörna var väl bland det första humorprogrammet? Som,
nej,
som
det kom 62 och var inget humorprogram.
Var inte det ett humorprogram?
Nej, men det var ju en talkshow. Alltså, ja. Så det var Skavlan. Då till den Skavlan. Hur ofta skrattade du åt Skavlan?
Jag tittar inte på det.
Nej.
Men, men säkert inte.
Men om du någonsin skrattat, då skrattar en annat än möjligtvis av elakhet.
Nej, det, nej. Jag tänker inte argumentera mot det.
Men hela Sörnas sista säsongen gick faktiskt 81, så den såg jag ju. Så jag såg Carola Häggqvists första tv-framträdande. Men det var ju massor. Det gick ganska mycket som var som kul kodat på tv. Mycket svensk producerat, ofta med Ulf Brumberg eller Jarl Borssén. Sven Melander och Lasse Åberg och andra män. Mm. Det var inte så många lustiga kvinnor. Ofta så fanns det liksom en ensemble, det fanns kanske en tjej som i Galenskapen och After Shave, som har en tjej, Kerstin Granlund. Eller i liksom, ensemblen till sånt som kanske heter Häpnadsväktarna, eller det fanns ofta liksom Pia Gren eller lite senare Miridell och så. Men de var inte så väldigt tydligt profilerade, för det var liksom Kara som skrev mest åt sig själva.
Mm. Ja. Mm. Och det var 80-talet, var Solstolarna. Nöjesmassaken var Sven Melander, men det var också 80-tal.
Ja, ja. Nöjesmassaken var ju roligt. Det skakade vi gott åt. Ja. Solstolarna var ju också roligt. Det var det. Men det var ju tänkt för en barnpublik i första hand.
Man ska få se på andra bullar. Eller som danskan säger, man ska få kiga på ett wienerbröd med choklad.
Skumberg, kan inte jag få smaka sådär gott i wienerbröd?
Jo visst, damen. Varsågod.
Åh, vilken god choklad.
Ja, men det heter inte choklad, utan som dansken säger, choklade.
Yes. Choklade.
Sen så var det ju mycket hud, så att sen la man en repris på kvällstid, eftersom även papporna hade annonserat att de ville se det.
Ja.
Och detta är ju sant.
Ja, det var väldigt... tror du att det var ett medvetet drag att ha med mycket hud i ett barnprogram? För att...
Jag tror att Ola Ström var intresserad av huden.
Ja, okej.
Okay. Av högst personliga skäl.
Och det var därför den var där?
Ja, men Solstolarna utspelades ju på en strand, ja. På Ribban, och på 80-talet så var ju topless-modet det som var... Ja. Det som rådde, och det hade inte Ola Ström några problem med.
Nej.
Men var det så när du var liten att du skrattade för att dina föräldrar skrattade? Som
till att börja med, ja. Alltså, jag vill minnas att det var min styrfar som kom hem med en Lindemann-platta, och det måste vara typ 80 när jag är 5 år gammal. Och det fanns någon sorts förväntan i luften som jag tror smittade mig. Och sen så hörde man att de var roliga på skivan. Även om man kanske inte förstod skämten, så hörde man att detta var kul.
Mm.
För att dels så hör man att Hans Alfredsson pratar med olika röster. Det signalerar ju humor.
Mm.
Och sen så hör man att publiken, och inte minst Tage, skrattar en del. Och sen så stod ju mina föräldrar där och skrockade. Så, ja. det var ju positivt när det var kul.
Ja.
Det lockade ju, jag kommer ihåg att många mycket tidiga humorminnen är ju Martin Ljung, Gubben i lådan eller Viking eller de där. Och det finns ju tilltalande för barn, för det är ju väldigt mycket skojiga, roliga röster och de pratar konstigt, så det finns ju någonting väldigt barnsligt i det.
Larsson, jag kan inte sova, det är sova med sova.
Larsson, här har jag en sagobok som jag köpte min lilla gosse. Jag tänkte möjligen att herr Larsson skulle kunna ta och läsa en liten saga för oss, så blir vi pömsiga och så kan vi nanna. Jag tänkte att Karl Larsson kunde ta och läsa den här sagan om gubben. Den är så väldigt skojig faktiskt. Skojig sagan är det. Ja, men läs nu då.
Jag läser och läser.
Ja, men läs högt. Vi ska höra också.
Det var en gång en liten gubbe.
Gubbe.
Va?
Gubbe, så det heter inte gubbe. Herr Larsson heter gubbe, heter det.
Ja, det gör det. Ja. Det var, kan ta mig från början. Det var en gång en liten gubbe som bodde i en låda.
Låda?
Va?
Jag sa låda, det heter inte låda, herr Larsson, det heter låda. Och så heter det inte gubbe utan gubbe, det kom vi överens om, Larsson.
Ja, det kom vi överens om, ja. Det var en gång, kan ta mig från början.
Ja, och tydligt. Alltså, Gubben i lådan som utspelar sig i en tågkupé där stackars Hasse Alfredsson vill sova, och sen har han sin hyttkamrat Martin Ljung som är störig.
Ja.
Det är väl någonting ett barn i högsta grad kan relatera till.
Ja. Ja.
Men det är också samma förhållanden som alltså, mellan de två, som det kanske är mellan Anita och Televinken eller ge mig någon aktuella referens, men att en är större och den andra är mer korrekt. Ja. Magnus och Basse.
Ja.
Alltså sådär. Det är ganska lätt att avläsa.
Ja, Martin Ljung är ju barnet i den situationen,
ja,
i den sketchen.
Ja, precis. Så de är roliga båda två. Hasse är ju egentligen bara straight man i den sketchen, men han ser ju ändå till att,
ja,
att pricka in de möjligheter till skratt som finns.
Det känns som att Hasse väldigt ofta gjorde det, att även när han inte ska vara den roliga så lägger han på ett litet extra filter av någon, av något litet så här adlib inslag.
Ja, ja, men så småningom så han ju till att han skulle vara den roliga, för ja, det blev liksom bättre så på något sätt.
Ja.
Det finns ju liksom ett problem, en straight man ska ju liksom inte stjäla den roligas uppmärksamhet.
Nej, riktigt. En straight man är till för att förhöja den roliga.
Ja,
så precis. Då, alltså då blev ju relationen sen sån att då hade han tagit som inte hade några problem att vara straight man.
Exakt.
Ja, men vi är redan inne på ämnet, så ja, vi kan lika gärna här fortsätta prata om ämnet, känner jag.
Ja.
Vilket är ämnet?
Hasse och Tage.
Ja,
vi har hört att du kan lite om dem.
Ja, vi var på bio härom veckan, jag och Erik, och tittade på filmen Hasse och Tage, en kärlekshistoria.
Ja.
Är det Jane Magnusson?
Ja, det är korrekt.
Ja. Och där var ju du med, inte jättemycket. Och det är väl första frågan.
Tog för lite, tror jag, de flesta skulle säga.
Ja, på tog för lite. För att, ja, med tanke...
Du pratar mycket hellre vill höra vad jag har att säga.
Men, ja.
Kompisar, folk som faktiskt kände Hasse.
Jo, nej, men det var bra. Men det var väldigt många. Jag tyckte det var... Jag är nyfiken, det kan vi ta senare i och för sig. Men vi kan återkomma till det. Men jag är nyfiken på... Det var så otroligt många människor som var med i den dokumentären. Hon har intervjuat typ, ja, men jag vet inte hur många det var, men
det enda Tommy Körberg är helt bortklippt.
Alltså,
ja, det är lustigt.
Okej, okay, fråga på en gång. Kommer det bli något mer med det där?
Mm.
Finns det jättemycket?
Det kommer i 3 timmar i tv i jul.
Aha.
Och det är så det är tänkt från början. Alltså,
utgångspunkten
har varit att de skulle göra 3 dokumentärtimmar,
jaha,
på tv.
Okay.
Och sen så har de ju då fått, det är ju liksom rent produktionstekniskt, så kan man ju få liksom bidrag för att göra långfilm. Och så gjorde de det, och sen har de ju gått väldigt bra på bio. Nu är de nästan uppe i 150 000 besökare, tror jag.
Uh-huh.
Vi gick och vi var de enda som inte hade vitt eller grått eller inget hår i publiken.
Ja,
det var väldigt fullt, mycket folk, men vi var de enda ungdomar. Det var nästan som att de tittade konstigt på oss.
Ja, men,
pensionärsfritidsgård.
Man skulle kunna argumentera att filmen är lite till för dem. Jag är inte jätteinsatt i Hasse och Tage, och jag, det kändes lite som att de filmen förutsatt att man visste ganska mycket redan från början.
Kanske. Det är väldigt svårt för mig att svara på, eftersom jag vet rätt mycket från början.
Ja, jo, det är sant. Ja.
Men i alla fall det man kunde se, det jag skulle säga då, det var att den lilla biten du var med, då gick du in i Hasse och Tages stuga där vid Vita Bergsparken när de satt och skapade väldigt mycket humor.
Mm.
Och jag tyckte mig läsa av att det var ett stort moment för dig att vara där. Vill du berätta?
Ja, men näst mina barns födelsedag så är det nog det största, alltså liksom den största bekräftelse, det största, alltså sådär, för att använda anglicismen moment, som jag har varit med om. Jag vet inte vad jag skulle jämföras med.
Nej.
Alltså, jag har aldrig hoppat bungee jump. Jag har inte gjort så mycket, så det blir ett av skälen till att det här är stort för mig. Ja, men det är väl en...
Hur kändes det då när du klev in där och såg
allt? Jag hoppas
allt.
Det framgår lite grann att jag var glad och sprallig. Och jag var väldigt i gasen, som man säger i Skåne.
Mm.
Jag blev rätt så... För det var liksom en ny upplevelse för mig, det här att det går någon bredvid mig. Och så redan liksom när de ringer och frågar, kan du tänka dig vara med i en dokumentär om Hasse och Tage? Ja, det kan jag absolut tänka mig. Det finns ingenting jag kan tänka mig mer. Mm. Kan du tänka dig att komma till Röda stugan i Vita Bergsberg? Ja, det kan jag också tänka mig. Alltså, jag kan sälja något av barnen om det behövs för att ta mig dit. Alltså, det är ju stort. Och sen så kommer jag dit och så går ju igen efter mig och ställer frågor hela tiden. Och även det är ju som en ny upplevelse att jag stiger in i det här huset där jag ju hittar utan att jag någonsin har varit där.
Uh-huh.
Det är inte jättestort, 34 kvadratmeter, men jag har ju sett så mycket bilder, så jag vet att köket ligger rakt fram och till höger i arbetsrummet här så taget satt, och till vänster är det ombyggda webbon där deras sekreterare Mona Haskell satt. Det här vet jag ju redan. Och så går det som jag in och teaterviskar så hela tiden, berätta lite om det du ser. vad vill du att jag ska berätta om hans förtagande? Det har jag försökt göra hela mitt liv, om folk har bara sagt, kan du vara tyst? Ja.
Och nu vill du bara insupa.
Ja, så att jag blev lite uppskruvad. Jag var som en Duracell-kanin som får runt där och liksom pekar på saker och sa, det där är från att han gör en brygga, det där är från i huvudet på en gammal gubbe, det där är från en glaset i örat. Alltså, och det där är intressant. Olika saker som såklart inte alls är intressanta som jag fick syn på.
Vad var det då?
Nej, men du vet, det hänger ju som någon bild. Och det är intressant, för det där är ju Ulla Hallin. Va? Hon var ju med i Gels & Pals. Bla, 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 bla. Mm. Alltså, det är ju inte så... Det är ju som kuriositeter i sammanhanget. Det är ju liksom detaljkunskaper som kanske inte är så himla viktiga. Men sånt som man liksom också samlar på sig när man är intresserad av någonting.
Det är tillfälle i dokumentären när du går upp på deras vind och hittar att det är kvarglömda saker kvar. Stämmer det?
Ja. Ja, men det är så här, alltså från den här vedbon då, där Haskell satt, så går det en liten sån här snedtrappa upp till en krypvind.
Ja.
Och där uppe hade de sitt arkiv.
Ja.
Under liksom alla år som de satt tillsammans, och sen satt ju Hasse där kvar till sin död 2017. Och där har de då förvarat alla manus, alla gamla programblad, en del korrespondens, inte så mycket korrespondens tyvärr. Men det skänktes för några år sedan till universitetsbiblioteket i Lund. För att det var på grund av lite inbrottsrisk och sånt där. Mm. Och de har jag också läst. Det är 162 decimeter tjocka kapslar med material. De har jag gått igenom. Men det har jag gjort i Lund. Och i övrigt var det ganska tomt där uppe på krypvinden. Det var liksom lite bokföring. Lite bokföringspärma. Som givetvis är oerhört intressanta om du frågar mig.
Ja, ja.
Och sen stod där, men så hade de lämnat kvar ett hängmappsystem förmodligen för att det är liksom lite bökigt och liksom ställa bland annat, för det är liksom en annan form och annan, inte så lätt att vika ihop. Och det där hängmappsystemet, så fanns det då, varje hängmapp var märkt med en svensk ordproduktion.
Mm.
Och så stack jag ner handen helt på måfå. Och så får jag upp några foton av, och det är sådär man säga att det är privata foton, inget professionellt polaroidfoto, utan det är någon som har liksom haft med sin Instamatic-kamera och plåtat Ernst Hugo Järegård i fångdräkt. Från
Släpp fångarna loss.
Precis, som då är från 75, samma år jag är född. Och, alltså, det var så många konstiga som cirklar som slöts i mitt huvud. Då, va?
Mm.
Jag är inte ett dugg religiös, men det var nog så nära någon sorts religiös upplevelse jag kommit. Och när jag gick där sen, plötsligt, när jag far runt och blir allt mer liksom manisk och uppskriven, så öppnas ju dörren och in i stugan stiger Tage Danielsson. Och då är det ju, nu förstår jag att jag är psykotisk, nu har det som, jag blivit övertänd här. Förstår jag, sen efter 3 sekunder fattar jag att det är ju hans son.
Ja. Är de så lika? Så?
Nej, de var väldigt lika.
Jaha.
Han hade mössa på och så. De var väldigt lika varandra. Så att...
Ja, men vilken grej att få träffa honom.
Det flimrar lite.
Ja.
Ja. Ja,
du älskar Tage Danielsson mer än vad han gör, säkert.
Ja, det gör jag ju inte. Alltså, men det är från väldigt olika vinklar man kommer in i någonting. Alltså, jag har ju som väldigt stor respekt för yrkesmänniskan, konstnären och liksom den offentliga personen, Tage och Hasse. Barnen har väl upplevt
en annan vinkling, absolut. Varför Hasse och Tage? Varför har det blivit ett så stort intresse för dig?
Alltså, det är ju inte, det ska man säga, det är inte mitt enda, men det är kanske mitt största intresse. Alltså, jag är ju allmänt intresserad av svensk nöjeshistoria, men det börjar med Hasse och Tage, och sen har väl allting annat kommit alltså någonstans att silas igenom ett Hasse och Tage filter. Ja, men det börjar nog med den där skivan Lindemann, Jökar och Nyo, som min styrfar kom hem med.
Vi ska ta oss en liten titt i dagens tidning. Där finner vi bland annat på första sidan en sak om svensk punk. Den får plus nu, den nya skivor som har kommit ut här. Det är Ebba Grön och Dag Vag och Stig Wig och alla de där. Och här har vi en annan punkrockare Trindemann Lindemann.
Far åt helvete!
Det är ert sätt att säga välkommen, förstår jag.
Just då. Ja.
Välkommen själv.
Far åt helvete själv!
Ja. Jo, vi skulle höra lite hur det egentligen är, det här med punkrockeriet. Jag tycker till exempel att ni ser inte särskilt så där utklädd ut som de brukar.
Ja, man måste vara lite utmanande.
Ja.
Det är därför jag har färgat håret grönt.
Ja, så har ni?
Jag är färgblind. Sen har jag ju fullt med såna här, vad heter det, säkerhetsnålar.
Var då?
Bland annat i kalsongerna.
Men då ska man också förstå att om det här är, jag gissar att det här är 1980 som den här skivan kommer in i hemmet. Alltså jag visste ju, och det visste ju alla andra, men det visste ju mina dagiskompisar också, vilka här Sotage var. Alltså det var, det gick ju inte att leva i Sverige 1980 utan att känna till dem.
Men det är det jag tänker med fenomenet Hasse och Tage, att ibland kan jag uppleva att det är mer bara grejen dem än, alltså självklart så är de ju jätteduktiga komiker på många sätt, men de har liksom blivit utvalda av svenska folket att nästan göra patent på humor under den epoken. Ja. Och alla bara förenades och samlades upp. Det kändes som att Jane ville skildra det lite i dokumentären också, att så här, alla älskar Hasse och Tage så mycket. Undrar varför det bara var de som fick patent på det.
Det var ju inte bara de, alltså Pavel var ju samtida och sen på 70-talet kom
han, känns också som en del av dem.
Nej, det var ju inte. Han var ju 10 år äldre och alltså, Hasse Alfredson började ju snarare hos Pavel. Alltså, Pavel var ju ett jättefenomen under 50-talet. Och sen så kommer, alltså 52 börjar knäppa upp och 62 börjar Svenska Ord, så det är ju verkligen sådär.
För visst är deras första revy, som jag inte kommer ihåg namnet på, men som du säkert vet, 59, är knäppa upp producerad.
Ja, nej, men det är helt rätt. Den första de skrev tillsammans, som var en hette Siv Olsson eller Dr. Kotte slår till. Den skrev de för knäpp upp. De levererar jättemycket. Den här Gruben i lådan är ju alltså pre-Hasse och Tage. Det är ju, alltså, då är ju Hasse en i knäpp upp ensemblen.
Just det.
Så, men dessutom så skrev de tillsammans jättemånga nummer, stora nummer för Pavels revyer. En som heter Fingal Olsson som Martin Ljung gjorde.
Jag försöker med Olsson. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, Fingal Olsson är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Nåja, nu är det ju inte alla människor som passar för alla historier. Man måste kunna berätta dem på olika sätt. Ibland så är det en ren betoningsfråga det där. Som till exempel, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Då blir det genast lite folkligare, så att säga. När jag har dubbla föreställningar, då brukar jag köra med en förkortad version. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ute och rör på sig.
Och det var de som skrev den alltså?
Ja, och den ingick ju i som en Pavel-föreställning.
Men jag vill återknyta till frågan, varför är de så helgonförklarade?
Alltså, de var ju fruktansvärt roliga. Och de var oerhört mångsidiga, de dök upp i många sammanhang och de hade som en princip redan från början att vi ska inte upprepa oss. Så de tröttade aldrig ut sin publik. Folk fick liksom grunt att vara lite nyfikna, vad ska hända den här gången? De gör deras första film 64, den heter Svenska bilder, och det är ju en sån här typisk första gångs film, alltså det vill säga det finns ingen handling utan bara liksom jättemycket idéer och sketcher, roliga infall, och det är, så jag tror det är 120 medverkande och så, och det var liksom dåtidens alla kändisar, så Ernst-Hugo Järegård, Margareta Krook, you name them. Och sen så gör de den och den blir jättebra och jätterolig och alla älskar den. Vad ska vi göra för film nu då? Ja, nu gör vi en film som utspelar sig på en ö och i en båt där fyra människor ska ta sig in till fem människor på land. Och så får det vara filmen.
Alltså, att de tänker hela,
precis. Och de tänker hela tiden så tvärtom. Alltså, en stor ensemblerevy med stor orkester följs alltid av en liten fickrevy. Och så de har ett sätt att hela tiden liksom
förnya sig. Och,
att göra sig intressanta för publiken. Alltså, då medan alltså, på 60-talet när deras stjärna liksom, varje dag som stiger ytterligare några centimeter på himlen. Det här är liksom anledningen att de där och då blir så omfamnade, inte av alla till att börja med i alla fall. Mycket som var kontroversiellt och så, det blev riksdagsdebatter om olika skämt om droger och så. Men av pressen, av Stockholmspressen. Mm.
Fanns det någon smaskig anledning till att de lämnade Povel Ramels knäpp upp produktioner och startade eget, eller var det bara ett naturligt val från dem att de ville göra?
Ja, den är väldigt osmaskig.
Okej.
Okay. Alltså det var att, ja men alltså storyn är ju, alltså de börjar på radion.
Ja.
Alltså, Tage börjar 54 och Kasse 56 och de träffas på radion. Och Tage är ganska bra på att göra radio så här. Alltså, radion då för tiden är ju liksom närmast ett ämbetsverk, fast istället för att det som vi i slutändan presenterar är som skattepålagor och så är det underhållningsprogram. Men det är väldigt byråkratiskt drivet med väldigt mycket sammanträden och väldigt mycket permar och sånt. Och det hade Tage en ganska stor fallenhet för, och han avancerade ganska fort att vara underhållningschef.
Mm.
Och sjösatte ju sånt som P3 och Sommar och, mm. och saker som vi fortfarande njuter frukterna av.
Mm.
Medan Hasse var ganska obekväm från första början och har pratat jättemycket om alla de här jävla pärmarna man fick som släpa hit och dit. Han var ju betydligt som mer explosiv och kreativ själ. Men någonstans så hittade de här två varandra där och märkte att det händer någonting när vi sätter oss i samma rum. Hasse sprutar ur sig idéer och Tage silar dem.
Mm.
Men också tvärtom faktiskt, alltså att Hasses liksom tokenskap smittar Tage och tvärtom att Hasse kanske förstår att strukturera vissa av sina infall och så här. Och de är dessutom båda två väldigt effektiva. Mm. De är flinka. De sätter sig vid en skrivmaskin och sen så när de reser sig en timme senare så finns det någonting.
Mm.
Vilket gör att de är väldigt pålitliga att anlita för alla de revyscener som fanns i Stockholm vid tiden, vilket var ganska många. Mm. Och de knyter ju också mycket kontakter för att de gör ju som underhållningsprogram, så att dit kommer ju Evert Taube och Povel Arm eller Sara Leander och
Monica
Zetterlund träffar dem ju där, och Gunnar Svensson som blev deras husakompanjatör träffar dem där, och massor med sådana folk. Mm. Men också de här som sen kan beställa nummer av dem, så de skriver ju inte bara för Povel, de skriver för, och nu kommer sådana här namn, Nils Poppe, för Kardemumma, för Lars Ekborg, för den danske revykungen Stig Lamer. Mm. De skriver massor. Och det är ju ett extra knäck då, som det är ju egentligen helt olagligt. Eller åtminstone mot Sveriges Radios heliga principer. Men Hasse vantrivs på radion och eftersom han då också är en sen personlighet i mycket högre utsträckning än vad Tage är.
Mm. Mm. Det kunde man ju också se väldigt tydligt i dokumentären.
Ja, precis. Mm. Innan han hamnar på radion så är han ju, liksom, han är ju en megastjärna i Lund. Vad det nu är värt kan man undra, men det är det. Alltså, 54 skriver han ett spex som heter Genghis Khan.
Mm.
Och det är ju fortfarande ett av två klassiska lundaspex. Men det produceras ju 25 lundaspex om året och har gjort det sedan 1900-talets början. Två har blivit klassiker.
Mm.
Den andra heter Uarda är från 1908. Men och Genghis Khan då, som han gör 54, det skriver han ihop med några kompisar. Han spelar huvudrollen, han gör dekoren, han gör scenografin, han gör kostymerna, han gör programmet. Alltså han är en oerhört mångsysslare som inte är så road av att administrera saker. Mm. Så det är inte det som är hans grej. Och det här inser de väl någonstans, att du kanske fick det här med ekonomi och bestämma datum och så, det kanske är Tages grej, och det här med att alltid se till att det blir någonting, alltså det här, den här motorn blir Hasse. Men Povel kommer och frågar, kan inte du vara med i, det är just den här du nämner, Dr. Kotte slår till, som de då fick skriva en hel föreställning för knäpp upp. Och så är det, från början är det någon annan som ska spela en roll. Olof Thunberg, för den som för bok. Alltså Greta Thunbergs farfar.
Ja.
Mm.
Bamserösten. Mm. Han blir ovän med Knäppups ledning om en femma i gage. Och då får Hasse rollen istället. Och då lämnar han radion. Och det är alltså redan 59. Tage lämnar ju då först 61. Och då är han med om det här med att sjösätta Melodiradion i mellantiden. Så att, och Povel älskar Hasse och ger honom jättemycket utrymme, och han får skriva och han får vara med på scen och han får vara med i ett antal föreställningar där. Men ja, Hasse vill göra någonting själv. Eller rättare sagt, han vill göra någonting med sin andra kompis.
Ja.
Som svar på din fråga.
Ja.
Allt där var ett svar, alltså.
Ja. Vad roligt. Så det hade kunnat vara Herr Larsson! Ja, vad är det? Om det hade varit Olof Thunberg.
Ja, det hade kunnat vara. För Gibbon i lådan görs första gången i just Dr. Kotte slår till. Ja. Så det hade det verkligen kunnat vara.
Ja. Ja, vad lustigt. Men det känns ju som att de kände att de kompletterade varandra väl på det viset.
Ja,
den ena var administrativ och den andra var en doer på ett sätt.
Ja, det där är fascinerande. Jag har försökt kartlägga det där när det händer. Alltså, om Hasse börjar 2 april 56 på radion så gör de två sin första gemensamma grej redan på hösten samma år. Så de måste liksom stött på varandra där i korridorerna. Och det är det första Hasse gör på radion som får positiv kritik. Allting annat blir antingen utskällt eller så har han någon andra plans roll i det. Men det är första gången han får liksom ett bekräftande som radiomakare. Så att det finns någonting som de nog väldigt snabbt förstår. De fick ju många gånger frågan, vad var det som attraherade er? Så ja, inte vet jag, säger de. Jag tyckte han verkar vettig. Och det är, de lämnar aldrig något mer djuplodande svar än så.
Den ständiga frågan, har humorn överlevt, tycker du?
Jag vet inte vad man ska använda för kriterier på överlevnad. Alltså det har det ju inte så. Alltså om man frågar en 14-åring vilka Hasse och Tage är så vet de ju inte. Så det kan ju vara ett svar. Nej, det har inte överlevt.
Mm. Nej. Vi har tittat på en hel del nu inför det här. Och att han gör en brygga, jag måste säga att jag skrattade gott åt slapstick-humorn de första 4 minuterna där. Tyckte det var otroligt snyggt gjort. Mm. Och jag sa det till dig, jag kände mig nästan som en tant och kunde känna igen min mamma och hur jag själv tyckte att hon var töntig när hon tittade på Hasse och Tage. Och var så här, med hatten på ramlade hon i sjön. Han satte sig så där. Så slapstick tycker jag ändå är humor som... Det tror jag alltid kommer att överleva om det görs snyggt. Men sen så var det bara ganska tradiga 60 minuter som följde efter det.
Jag vet inte om man ska sitta liksom och argumentera. För alltså det man upplever, det upplever man väl. Frågan... Har de överlevt? Håller det? Frågar folk, håller det fortfarande? Så, jag vet inte om jag är rätt man att svara på. Alltså, jag vet ju skämten, eller jag kan ju skämten och jag vet ju vad de syftar på. Så att jag tycker att de är strålande. Man ställer frågan, har det hållit bättre än någonting annat från den tiden? Svar ja. Mm. Alltså än allting annat från den tiden. Och inte bara vad gäller humor, utan jag skulle ju 1000 gånger hellre säga att han gör en brygga någon av Bergman 60-talsfilmer till exempel. Som jag tycker är makalöst tråkiga för personlig del. Mm. Även sånt som Persona och Nattvardsgästerna och annat goterat tycker jag är avsevärt. Jag känner mig mycket mer distanserad till det.
Mm.
Men så det har ju att göra med vilka nycklar man har med sig i bagaget. Ja, alltså, skämt är ju närmast per definition en färskvara. Det har ju ett bäst föredatum. Alltså, det här är bara roligt. Så, det här Tage Erlander-skämtet är ju bara roligt så länge någon vet vem Tage Erlander är.
Ja.
Och det gäller ju som så här Killinggängets popreferenser. Det är ju inte... visa det för en 12-årig idag. Vilka är Palp? Varför håller de på att skoja om det här Palp? Vad är det för några? Ja. Det är klart att det finns ingenting som är mer obsolet idag. Jarvis Cocker.
Vad blir det för Eddie Vedder? Har de ett väderskämt?
Ja, precis. Det är ju roligt. Jag skockar ju gott. Men, och helt ärligt, jag tror min 10-åring också hade skockat gott för att han fattar att det där är en ordvits. Men han fattar ju inte, han vet ju inte vem Eddie Vedder är. Och det skiter ju ganska mycket i Pearl Jam kanske.
Ja.
Men hör att det är ett skämt.
Ja, men så att jag... Vad jag tycker håller och som jag tycker är liksom det centrala, det är ju själva attityden till materialet och till publiken.
Ja.
Att man, dels där som jag beskrev, att man inte upprepar sig, att man tänker efter vad ska vi göra nu, att det föregås av en sorts intellektuell process och att man alla vis texter man släpper ifrån sig de är liksom metriskt och rimmässigt perfekta, alltså hantverket håller oerhört hög höjd. Gör vi en lång film, även om det är en lång film som då bara är till för att underhålla, så ser vi till att den är snygg, att vi har riktiga skådespelare som kan leverera repliker och att miljö, fotografi, musik, ljudsättning, ljudläggning håller mesta möjliga kvalitet. Att vi respekterar publiken. Mm. Att vi räknar med att publiken fattar saker. Vi ser inte publiken som en samling dumskallar som vi pratar över huvudet på, utan det är klart att publiken vet vem Johan Ludvig Runeberg är, så man kan skriva en hel sketch som alluderar på Fänrik Ståls sägner. Alltså, den attityden, den är ju tidlös. Det är ju alltid, den är ju per definition en god attityd.
Det känns ju som att de gjorde väldigt mycket för publiken. Vi är ju själva komiker på scenen, jag och mig. Och en sak som jag tänkte på väldigt mycket när vi såg dokumentären var att de verkar göra det mer för publiken än för sig själva. Jag har alltid attityden att jag gör ungefär 50-50, men det känns som att de verkligen genuint brydde sig om folk och publiken på ett sätt. Och man tittar på hur 88 Öresrevyn var upplagd just med hur publiken hade en central roll på ett sätt. Just hur de var satta i liksom ett finare och ett fattigare liksom klimat, och att de själva symboliserade det på scenen.
Ja, men det fanns alltid ett helhetstänk. Alltså, det hänger ju ihop med lite grann att de var mångsysslande. Att de också liksom hade, och särskilt Hasse också, hade stora inblickar i scenografi och kostym. Och de tyckte om att paketera saker så här, så programbladet gick gärna i linje med. Det var liksom inte bara fyra sidor med lite random info, utan hette revyn Gröna hund, så var ju programbladet utformat som ett hundben och så. Det fanns med hela tiden, och det fick gärna hända saker redan ute i foajén, och det fick gärna, alltså på alla sätt och vis, vara en total upplevelse. Och återigen, så vi är nu uppbyggd så, de hittar en restaurang som den finns nog kanske eventuellt fortfarande, men det var så här verkligen liksom lunchkrog egentligen, som heter Skeppet då, och ligger ute i Värtahamnen långt från all ära och redlighet och så. Där är de och inser att men det är lite kul att den är snittad på mitten så här, att det finns en finare och fulare del, det kan vi ju utnyttja då i föreställningen. Så att Hasse genomför ju hela föreställningen i bara någon farv i kofta, och så Hasse någon, eller tagit någon grön frack och sådär. Och så många sketcher bygger på någon slags upstairs-downstairs relation. Så.
Jag skulle behöva låna 319 900 spänn.
319 900 kronor, det är fullständigt otänkbart i dagens valutaläge.
Ja, men en tia kan du väl avvara?
Vi lånar av princip inte ut pengar till folk som inte har pengar.
Nej, jag vet inte.
Och så där tänkte de kring allting de gjorde. Det fanns alltid någon extra finess, någon extra grej. Och jag vet inte om de gjorde det för publikens skull eller för att de var genuint troade av det. Men det fanns en generositet rent generellt. Det vittnar ju även folk som var med i deras ensemble om, att deras premiärfester var ju de bästa. Och så, för där fanns, det hände alltid någonting utöver det förväntade.
Ja, just det. Det var det hon pratade om en del också, Jane. Hur de tog hand om publiken och dansade med dem.
De bestämde sig för att det ska liksom inte finnas någon panass. Utan visst, de står på en scen och den måste ju av nödvändighet vara ovanför publiken för lanseringen. Men sen så kliver vi ner från den och sen så dansar vi tryckare hela kvällen.
Så kan man bjuda upp dem och grejer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, och en annan sak som jag också apropå överlevt eller hållit, alltså, och det handlar ju också igen om attityden, om alltså, kanske inte så mycket om vad ska jag säga, mer om, det handlar kanske mer om formen än om innehållet, men det är ju det här med värmen. Det finns en sorts allmän bjussighet och en allmänt varm utstrålning. Det är väldigt osyniskt, även om det är, som, det är mycket, mycket smartare än vad andra folkliga komiker är. Liksom Sten-Åke Cederhök som jubel i busken. Och så här, det är ju trevligt och glatt och så, men det är inte särskilt, det är inte särskilt vast, utan det är ju liksom, det är ju fettan och horan och vad det nu är. Alltså det är ju inte så, finns inte några allusioner på Runeberg där. Det finns inga allusioner heller på samtidspolitik och så. Alltså man kan ha med allt det, men man kan fortfarande ha en sorts genuin humanitet, mänsklig värme som genomsyrar liksom, hela framförandet. Alltså klagar ofta på det som äldre när han liksom konfronterades med ny humor, att han tyckte att den var hjärtlös, kall. Jag vet inte om han hade rätt i sin analys, men jag tycker nog han har rätt i att värmen har en kvalitet.
Ja.
Alltså det finns någonting, att det här omhändertagandet, alltså som publik så blev du liksom inte, du blev inte utlämnad.
Nej.
Utan du blev inbjuden.
Ja, exakt. Jag såg på den här gula hund på SVT Play arkiv som satt upp på Kina teatern. Men den var filmad på ett sätt som jag inte har sett någon annan revy jag blivit filmad på.
För de tyvärr hade, är det.
Ja, du har säkert sett den live också. Eller inte live då, men filmad.
Nej, jag var inte född 64.
Nej, det förstår jag. Men
nej,
att,
det finns inte upptagen tyvärr från scen.
Ja, du säger tyvärr. Jag tyckte att det var ganska upplyftande att se att man faktiskt gjorde på det sättet. För det man har gjort då är att man har tagit bort publiken. Det finns inga skratt, det finns inget publiksnack, utan det är kameran som är publiken. Mm. Och sen så är det allting i ett klipp bara. Så det är en revy, men det känns som att det inte är liksom några omtagningar eller någonting sånt där, trots att det liksom är filmat i studio och så. Jag tyckte det var snyggt.
Ja, men det är snyggt, absolut. Alltså, där och då, 1964, det är rätt svårt att göra vettiga dokumentationer. Alltså, tekniskt är det svårt att liksom baxa in stora tv-kameror i Kina teatern och så. Och därför valde de att, om vi nu ska dokumentera den här, vilket de skulle, för att den skickades till Montreux och sådär. Den gjordes även en engelsk version, Yellow Dog. Och så då hyrde de istället in sig i någon tv-ateljé i Stocksund och valde att göra den filmiskt. Alltså inte låtsas som att nu är det revyn, utan nu gör vi den filmiskt. Och så var de inspirerade av någon anledning av Hitchcocks Repet, som ju också är gjord till synes i en tagning. Och jag tycker det är lite tråkigt, för jag tycker att det blir bättre när de har en publik.
Ja, det säger sig själv. Allting blir...
Dels blir det bättre, men sen blir det också intressantare då, för jag vill ju höra vad är det folk skrattar.
Ja, just det.
Sen finns den ju då i en ljudupptagning, så skivan Gula hund är uttagen på, på Gula hund. Och den har jag, tycker jag ju då är bättre. Jag rekommenderar ju den i första hand, för att då förstår man att det är kul.
Jag tyckte bara det var roligt, för jag har aldrig sett en revy blivit filmad på det sättet.
Nej, men det gjorde de ett par stycken. Även Spade Madame gjorde så, och Konstgjorda Pompe från 63 är gjorda i studio.
Spade Madame var väl ett stort ekonomiskt fiasko jämförelsevis. Och jag läste innan vi kom hit att det var ett av skälen till att de gjorde 88 öres revyn ute på Skeppet, för att det var liksom budget smart att bara vara de två plus pianist som som blev, fick betalt per kväll och inte hade kontrakt på hela säsongen liksom. Och att de försökte spara pengar i och med Spade Madame.
Alltså man förstår du att 60-talet är ju, alltså de börjar på max och sen ökar de hastigheten, ja, exponentiellt. Alltså jag tror, alltså man kan kanske jämföra det med att knäppa upp faktiskt efter 10 år tidigare, för det var också en nationell succé, mm, där som ett helt folk åt och på Vlamels händer. Men det händer med Hassetaget. De får standing ovations och den blir bara mer standing och, ja, mer ovation ligger, ja, för varje dag som går. Alltså de är så fruktansvärt populära, mm, och om all rätt, och de är dessutom fruktansvärt bra. Och sen så får de nog en liten släng av hybris. De bestämmer sig för att de ska hyra in sig på Oscarsteatern, som ju då är inte bara är Nordens största privatteaterscen, utan också ju är Oscarsteatern, som döpt en gång efter Oscar den andra, och som, mm, där överklassen traditionellt har roat sig då. Mm. Det hade varit sådana här stora påkostade grejer med Joel Kulle och så. Ska de in på den scenen, och de har en jätteensam med 24 personer på scen. De har en stor kör, stor orkester, och så hela föreställningen är bara Schubert-musik som de sätter nya texter till. Och sen så utspelar den sig då under romantiktiden, alltså tidigt 1800-tal, och alla har ju fantastiska krinolinklänningar som Per Åhlin ritade och sådär. Mm. Och sen så har de suttit på sin lilla kammare, eller rättare sagt i sin lilla stuga på Södermalm, och kommit på att det finns ju jättemånga intressanta likheter mellan stämningarna i 1968 års Sverige och under romantiken. Va? Du har drogromantiken, du har de liksom sexuella experimenten, du har revolutionsromantiken, massor med sådana kopplingar. Det här tycker väl folk är kul. Det tyckte inte folk var kul.
Nej.
Alltså antingen var man inte insatt i vad romantiken var, eller så var man liksom inte så självmedveten att man såg sin egen tid.
Nej.
Så den föll väldigt mycket mellan stolarna. Plus att den nog inte var helt färdig när den hade premiär. Det var nog rätt mycket longör och sådär.
Ja.
Den anklagades också för att vara slipprig. Det var mycket snusk, tyckte som det, när det nu blev ett problem. Men just då var det folk som... Alltså, när jag har kartlagt det här ganska noga i den här boken jag har skrivit om Hasse nu. Vad det som hände där. Och de blev verkligen angripna från alla håll. De blev angripna från höger, de blev angripna från vänster, de blev angripna av kollegor.
Mm.
Och det är verkligen, det är uppenbart, nu måste vi skaka den här piedestalen.
Ah. Mm.
Det finns en sorts självklart dramaturgi i det.
Ah.
Det måste hända. Mm. De kan inte få vara där uppe. Det är inte bara för varken dem eller oss.
Nej.
Känns det som att samhället kollektivt tänker på något sätt.
Men blev det en ekonomisk backlash för dem då också?
Ja, det blev det såklart, för att de fick ju lägga ner den under pågående säsonger och så här, och det glesnade väl. Inledningsvis var det ganska glest efter recensionerna. Sen hade de ju samtidigt sån status att när de skrev som gick ut, men nu har vi skrivit om den lite grann, så skickade tidningarna sina recensenter på nytt att se den en gång till. Ja.
Och vad hände då?
Ja, men då fick folk säga att den har blivit lite bättre. och så där, det är ju katastrof för mig. Att följa det här i januari 69, alltså det är ju varje dag så är det som löpsedlar om hans tag. Alltså så stora är de. Att nu går det dåligt.
Ja.
Och liksom, stora mittuppslag där Expressen går igenom vad alla andra tidningar har skrivit. Och samma sak i Aftonbladet. Det här skrev alla andra tidningar om det.
Mm.
Och det är som intervjuer med dem med rubriken "Är ni inte roliga längre?" Alltså, och deras kollega Ulf Thorén, som var liksom en stor tv-man, den förträffliga herr Thorén, han skrev en elak krönika där han förklarade att det här inte är roligt. Lars Forssell gick ut och sa, nej, jag tycker inte heller det är roligt. Alltså det var liksom, nu är det dags.
Ja, vad spännande. Jag har ändå tänkt att så här, Hasse och Tage, det måste vara den enda humorduon, eller de enda humorkonnoisseurerna som inte har fått en backlash. Det känns som att det bara var framgång, framgång, framgång rakt igenom för dem. Mm. Men det var det inte.
Nej, det där är väldigt tydligt. Det där är liksom en plump på något vis i protokollet. Sen är de ju ganska raska då med att återupprätta sitt rykte med den här 88-årsrevyn som kommer redan året efter. Och som de då spelar... En kuriotisk detalj i sammanhanget är att den här premiärfesten de hade efter Spade Madame, där recensionerna kom under kvällen och Hasse stod och grät inför sin ensemble och så, den hölls på skeppet. Så någonstans, okej, nu gör vi den här spellokalen, eller den här premiärfestlokalen, nu gör vi till vår spellokal. Och sen som du säger så är det bara de två, Gunnar Svensson, vilket såklart var ekonomiskt betydligt säkrare än att ha 24 personer. inkluderat Monica Zetterlund, Birgitta Andersson, Gösta Ekman, Martin Ljung, Grynet Målvig, bla bla bla, ja. Bla bla.
Alla försvann.
Ja, nu är, det, nu är vi tre.
Ja, nu är vi tre igen.
Och det är ju också en jättebra revy åt återhållsrevyn. Jane lyfter ju fram den särskilt i filmen. Och vilket delvis har att göra förmodligen med att den är så liten. Det är ju som ingen production value då. Det är som inga söta flickor som dansar. Så det var inte så mycket i deras andra revyer heller. Men det är som ingen dekor att titta på. Det är inga effekter. Utan det är ju tre gubbar. Så då får man ju hålla desto högre kvalitet på manuskripten.
Var det mycket improvisation i den också?
Alltså det var det ju alltid när alltså Alfredsson var i farten. Alltså de hade ju där med improvisation, alltså han är väl, jag skulle ju säga att om man ska säga sådär, liksom vad var Hasse Alfredsons styrka, så skulle jag lyfta fram två saker. Dels hade han en improvisationsförmåga över det vanliga, och dels hade han en mångsidighet över det vanliga. Det är nog hans två, liksom, det som gör honom unik.
Tagits då?
Han hade ingen improvisationsförmåga på det sättet. Alltså, eller hans unika sida. Ja, men dels var det nog en förmåga till överblick. Alltså en regiförmåga. Att samla ihop infall, att paketera infall. Och sen så var han ju en mästerrimmare. Alltså han var ju poetisk håller han ju.
Är det han som ligger bakom de flesta låtarna? Eller är det?
Ja, nej, men de hävdar själva att de skrev, står det Alfredsson Danielsson, så har de skrivit dem tillsammans. Men Tage hade nog en större fallenhet för rim och rytm.
Det känns också som att Tage har regisserat betydligt mer.
Ja, deras gemensamma produktioner, där står ju alltid Tage som regissör. Eftersom det var ju bra för att han sprutlackerade. Han sprang runt och, liksom, och stod bredvid både scenografen och kostymören och fotografen. Och, så.
Men även solo, att de har gjort lite sologrejer, men Tage har väl gjort betydligt mer regi.
Det ska jag nog säga att Hasse har regisserat mer faktiskt.
Jasså.
Tage regisserar ganska lite i egen namn. Det enda han, eller som inte var hans eget, det var bara Ronny Rövardotter utöver det han själv skrev.
Okay.
Hasse gjorde väldigt mycket uppsättningar, teateruppsättningar på både Dramaten, mycket på Dramaten, mycket på Operan, mycket på alla möjliga
live-grejer.
Ja, mer både pjäser.
Men film och tv?
Även, jag gjorde han ju sex filmer i eget namn, det hann ju aldrig tagit att göra. Jädrigt mycket annat. Men Tage var nog ändå ett större, på ett vis ett större regissör. Så han var en bättre sammanhållare, en bättre administratör. Vilket är, inte är att förakta. Det är en ganska viktig egenskap i sånt här sammanhang.
Ja,
men det känns som att min bild av dem, om man ska säga två sådana saker, det är just att Tage verkar vara den här mer bokföringsmässigt författande rimstugan, och har så haft den här improvisatoriska genen. Och tittat på då med Lindemann och tittat på nu när jag liksom lyssnar på det, så känns det som att med mina improvisationsöron så är det att det som Hasse gör så bra, det är att han verkligen står där han gräver där han står, och han packar upp det han pratar om. Vilket gör att jag tror att det är lätt att improvisera när man ser möjligheterna i det man just har sagt. De flesta människor får panik när man säger någonting spontant, medan han tänker som en improvisatör. Vänta, vad mer finns det att utforska i det jag just sa?
Ja, det packar vi upp.
Ja, då packar vi upp det, och så börjar han lägga till mer och mer detaljer tills det blir absurt. Och sen så säger han någonting som nästan kan vara motsägande, och så skrattar de till, och så hittar de något sätt att knyta ihop det. Och att det verkligen är en sån... Jag vet inte om han visste om vad han använde för verktyg, men det är det vi kallar det i improkomedi, just att packa upp idén.
Jag tror aldrig han själv hittade något namn på det han höll på med. Han var inte särskilt analytiskt lagd överhuvudtaget, så där, vilket också gör att en del av hans filmer liksom säckar ihop, för att han var inte så intresserad av liksom dramaturgi till exempel. Ja, men det var en svaghet hos honom generellt. Men just apropå improvisation, för det var kanske lite jag var på väg innan, men Lindemännen, som ju då är ganska bekanta för folk, det fanns med i fyra av deras revyer. Och det var... Alltså när de började göra revyer då 62, så hade de som sagt skrivit en massa för revyer tidigare. De var ju rätt så liksom genomtänkta yrkesmän. De hade liksom koll på det mesta. De hade ju sett och iakttagit hos andra. Och så hade de märkt att väldigt många revyansamlare, när de började tröttna lite grann på materialet, när man står och säger samma lustigheter för hundrade gången, så börjar man lite grann spåna dem. Och man börjar kanske frångå manus, och man börjar titta mer på sina spelare och börjar roa dem. Och plötsligt så är publiken utestängd. Och det här är verkligen som ett fenomen på den tiden när man faktiskt spelar revy 200-300 gånger en bra säsong. Och det här, så det sa de från första början till sin ensemble, ni får inte lov att improvisera. Ni får inte lov att frångå manus. Mm. Vi kan inte ha det så. Mm. Vi är här
för, så Hasse och Tage det till ensemblen?
Ja, vi är här för publikens skull. Däremot så har vi alla en leksida och en leklusta. Så då gör vi så att precis innan finalnumret så lägger vi ett sjok som vi kallar lekstugan. Mm. Och det bygger på dagsaktualiteter där är alla i ensemblen välkomna att bidra om de har liksom tänkt på något lustigt. Vi kommer att skriva lite nya verser, lite nya roligheter. Och i det här sjoket då, som de spelar den här revyn 2-3 gånger dagligen under liksom en sommar, så där växer plötsligt den här figuren Lindemann fram. Mm. Lite grann. En improviserad figur som plötsligt får ett namn. Och plötsligt, han heter Valfrid Linde, men nu är det det han heter. Mm. Det hette han ju igår, så det kan han heta idag också. Och så plötsligt blir det ett fenomen. Mm. Och det är ju inte Tage då till att börja med, utan det är deras gamla kompis Lasse Omonsson som intervjuar honom. Och det bygger ju på att de har liksom bläddrat i en tidning gemensamt, kommit överens om, ja, men det här är lite kul, någon som hävdar att det finns UFO:n, så nu får du vara TV-expert. Ja, bra. Och då hade han ju en reservutgång. I den första revyn Gröna hund, så de avslutas alltid likadant.
Just det, västen och gylfen.
Ja, precis. Ja. Han började liksom osökt berätta om att han hade så väldigt ont i ryggen, va?
Då visade det dessutom att jag inte kunde räta på ryggen, va? Nej, det var ju stört omöjligt. Jag måste ha vrickat till mig, eller också att det var ett drag i nattskjortan när jag stod och blåste. Det kan vara nämligen det att när man står och blåser så att det blir sug här nere, så att det kommer upp kallluft liksom. Ja, jag vet, det kommer upp kallluft på något sätt. Så jag hade fått något kylslag eller något sånt där. Och jag tyckte det kändes lite frostigt i ryggen. Det knastrade lite så där, tyckte jag. Så att jag var ju alldeles justerad. Jag stod så här hopfikt som en fältlinje direkt. Så jag fick gå till doktorn vi har där ute. En kloke uppe som bor där. Och fråga. Ja, men han sa att det var inget fel på ryggen. Jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.
Och där börjar jag också växa. Han kan ju prata i 2 minuter om ont i ryggen han hade. Men han vet ju vart han är på väg då. Då slutar med repliken. Jag hade bara knäppt ihop västen med gylfen.
Precis.
Mm. Och sen när de återupplivar den här figuren. För det här blir liksom ett fenomen och en snackis i det Stockholm som rör sig. Och 2 år senare så gör de Gula hund. Och då gör vi den här figuren igen. Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Mm. Och då är inte Lasse Omonsson som med, så då är det Tage som intervjuar. Och då skippar de slutrepliken. Då tar vi bort det säkerhetsbältet eller den livlinan.
Och de använder inte det sen efter det?
Nej. Alltså han har ju, man har lyssnat igenom ett antal Lindemän, så ser man att han har ju några säkra kort som man ibland liksom drar fram. Mm. Glurplådan eller... glurplådan återkommer flera gånger. Det är ett ganska konstigt skämt som jag kan inte riktigt säga om det. Jag själv tycker det är så himla kul, men det är en låda som säger glurp.
Jag har ju mina... En sak som jag ju är mycket intresserad utav, som jag mest gör, så är det mina glurplådor som jag har. Ja.
Vadå sa ni?
Mina glurplådor har jag ju. När det blir ensamt på höstarna, särskilt när det stormar och så, då är det inte mycket man kan hitta på, utan då gör jag glurplådor som jag har. Det gör jag hela vintern, så jag har till hela sommaren glurplådor klara. Så man inte behöver ta något av de vackra sommardagarna för tillverkningen.
Vad är en glurplåda? Vad är det för någonting?
Vet ni inte vad en glurplåda är?
Nej.
Det gör jag utav ilandflutna plåtbitar som kommer där. Som jag svetsar ihop med en ilandfluten svets som jag har där. Tillsammans med alla de ilandflutna sjömansbiffar som jag livnär mig på. I alla fall... Jag svetsar ihop dessa plåtarna där till en låda, så här stod någonting ihålig men fast i konturerna. Och sedan, ja, sån där 30 decimeter så någonting. Det är allt.
Ja, är det allt?
Det är allt.
Ja, men vad gör ni med den då? Är det,
det har jag på sommaren. Ja. Jag gör ju dem på vintern och så har jag ju dem på sommaren. Ja. Sen brukar det ta slut i augusti, men då brukar jag få kräfter istället. Så då har man ju något att syssla med.
Ja, det var
ju bra. Jo, glurplådorna. Ja, jo, då har jag en ilandfluten kniv. Som jag...
Ja, som ja, man används till någonting.
Ja, ja, man ror ut en liten bit från fyren. Bara så man har hållpunkt. Och sen så sticker man hål med kniven i glurplådan så här. Sen lägger man den på vattenytan i all enkelhet. Sen tittar man och då rusar vattnet in i alla de små hålen. Och så säger det glurp.
Det är det som är skämtet.
Jag tyckte det var väldigt fint där när Jane hade klippt, eller hur det var ihopklippt, hur när Hasse står där och kör Lindemann och Tage tittar på honom, han ser nästan kär ut när han står där och improviserar Lindemann.
Ja, nej, men Lindemann är ju ett fenomen. Jag har alltid varit så där lite kluven, för att det är ju de sämsta grejerna ur en aspekt, alltså rent, för det är ju inte ens manus. Det är inte ett dugg genomtänkt. Det följer ju ingen som helst linje eller struktur. Det är ju, han drar ju de vitsar som råkar dyka upp i ens huvud, och kommer han inte på något annat så kanske han bara byter röst. Det är ju gjort för att ge en här och nu-känsla. Ja. Jag förstår om det var det roligaste för publiken på plats.
Ändå hörde jag på radio igår att de diskuterade och sa att Lindemann är det enda som har överlevt från Hasse och Tage, så att det är delade meningar.
Det är många idioter som uttalar sig här. Det ska man inte lyssna på. Eller vadå, överlevt? Alltså det återigen, hur definierar man överlevt?
Ja.
Men det är det ju inte. Det är ju mycket, i så fall är det ju lika mycket annat som har överlevt. Men det har väl överlevt lite grann. Alltså sen visade det sig, och ingen var nog mer förvånad över detta än Hasse själv, men de började ju ute på skiva då, och så, för de var ju liksom mitt i alltihop. De var ju också entreprenörer. Alltså, de hade ju sitt eget skivbolag och märkte att de sålde väl mycket.
Ja.
Under 60-talet så hade Sveriges Radio som en daglig slott åt Lindemann. Så att det blev som extremt etablerat. Och det var ju också bra där att det fanns så många. Om man då liksom inte tröttnar och vill höra mer. Nej, men vi har lite till.
För det var nytt varje gång. Men det är väl också att det blev en snackis för dem som var där och såg. För att den här och nu-känslan, så var det den delen som för många var det roligaste. Och då är det som blir snackisen, och det är då som efterfrågan kommer på att folk vill höra den här Lindemann som alla pratar om.
Precis, sen är det ju kul även faktiskt dokumenterat. Schiffert pratar ju om det i dokumentärerna, jämför det med att titta på ett Formel 1-lopp. Ja, det är häftigt att han kan köra så fort, men man vill också kanske lite grann att han kör av vägen.
Uh-huh.
Man vill kanske också, det är någon kittla, tänker man, du kör av vägen och dör. Då blir det ju som en och det hörs ju, det hör man ju på upptagningarna att ibland, han vet inte vad han gör nu. Och det är nästan då man kanske är som gladast. Alltså det blir någonting, det smittar eftersom man själv äger situationen.
Ja, exakt. Så länge han kan känna sig trygg i det. Det där är ju någonting som vilar ut jättemycket. Att om du famlar, om du inte vet vad du säger och börjar bli liksom osäker och backa på scenen, då börjar publiken ta ansvar för dig. Men om du kan stå för att säga, jag är ute på halis här, då kan det vara bland det roligaste. Samtidigt som vi vill slå ett slag för att det är många som hävdar att impro är att det faktiskt är det handlar om, att det bara är det handlar om. Om inte improvisatörerna kan misslyckas så blir det inte roligt, fast vi menar att när riktigt bra impro, då är det riktigt skickliga improvisatörer. Vi bara har det sagt.
Som inte halkar på isen.
Ja. Man kan vara jävligt rolig och inte.
Men att halka på is, alltså, det kan man ju göra snyggt. Ju.
Ja,
alltså,
exakt.
Det kan man göra,
liksom, ja, det är det du måste ta hand om.
Is, det är ju en upplevelse för ögat. Det är ju en ballett som utförs.
Ja, precis. Men det är så länge man inte tänker att det är bara det handlar om. Att det bara handlar om att misslyckas.
Men halka på isen ska man väl nästan göra. Därmed ska man ju inte tratta på den.
Nej, inte ramla i.
När det är halt, då sätter man igång och dansar ballett
på isen. Ja, exakt. Precis.
Det är ju det som är spänningen på något vis. Att vi vet att det är is man står på. Mm.
Ja, vi gillar Chaplin för att vi vet att han halkar med flit. Alltså att det finns ett kontroll. Man kan läsa av att det finns en kontroll och en genomtänkthet. Även när det är liksom kaos.
Mm.
Det är samma sak med att misslyckas på scenen, är att ha ett koll. Du ligger steget före ändå. Och vet hur du ska ta hand om det.
Ja.
Och Hasse och Tage har ju också en sån relation med sin publik att alla vet ju också att de gillar varann, och att alltså, Tage finns ju där som en trygghet för publiken också. Om den ene spårar ur så
då han istubbar på sig
på den andra. Att han kommer på något vis att rädda honom. Lindemann är ju speciellt, och det var, då hade de som princip sen i alla sina revyer att det som är improviserat, det är det som Hasse gör. kunde vara lite olika. Lindemann som sagt fanns bara med i 4 revyer. Sen så, men de valde alltid att ha något sorts dagsaktuellt moment. Där, det kunde vara liksom dagens löpsedel, eller det kunde vara dagens limerick, var det i någon revy.
Mm.
Det kunde vara någonting annat. Så, men som, där man liksom annonserade lite grann att det här är liksom nytt och färskt för dagen.
Mm.
Vilket ju sänker på ett vis publikens krav. Men å andra sidan gör de mer imponerade. Oj, vad snabbt de har hittat på någonting kul på det här som jag just hörde på tv.
Mm, mm.
Precis. Jag såg någon intervju med dem och då var det, de fick exakt samma frågor som vi alltid får nu, trots att det har gått ett tag. Så är det här, är det verkligen improviserat och har ni inte förberett någonting litet? Och,
Ja, men det är väl det är tjusningen att man inte har förberett sig ju stor, och det folk förstår inte hur man kan göra det.
Nej.
Men vilken det ska inte vara så bittra, för det gäller inte bara improvisatörer, även komiker får exakt samma
frågor
fick 1900 frös ihjäl. Det kan man skämta om allt. Vad är humor? Det är samma frågor som ställs fortfarande.
Ja, så är det. Vilken är din favoritrevy?
Revy? Intressant. Ja, men jag skulle nog kanske framhålla då 88-årsrevyn, eller möjligtvis Under dubbeljöken, som är de här fickrevyerna där det är de två. Mm. Och en, som Gunnar Svensson, och möjligtvis ett litet band kring honom. Men för att det får man mycket hass och tag för pengarna.
Mm.
Och man får samspel mellan dem. Och man får... ja, men då håller... Det är inte lika många dödpunkter som det ändå blir i de här liksom lite större föreställningarna med mycket mer, å andra sidan då, production values.
Favoritsketch?
Alltså, jag brukar alltid ta fram då den här på jobbet-sketchen, eller spik i foten-sketchen som vi populärt kallar den. Alltså, jag tycker det är en ganska bra introduktion till Hasse och Tage rent generellt, för att den är ganska lättfattlig. Mm. Och den är också jävligt rolig.
Mm.
Och vi citerar den mycket hemma vid mina söner, och säger ofta hög de ådels männens huvud av som limpskivor. Tjoff, 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 tjoff. Det säger jag ofta med en 15-åring apropå ingenting. den är kan upplägget. De är arbetskamrater. Det börjar liksom väldigt neutralt med att Tage frågar: du kan få en kopp kaffe av mig, för jag har gott om kaffe idag.
Mm.
Och utan, man får aldrig veta varför. Så börjar jag då liksom hassa med de här liksom halsbrytande, helt orättvisa motexemplen.
Du kan få en mugg kaffe av mig om du vill. Jag har gott om kaffe idag.
Gott om kaffe?
Ja.
Du ska inte snacka om gott om kaffe, du.
Ja.
I Brasilien nu, där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Där kan de snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma och snacka om gott om kaffe, du.
Det är så orättvist. Och så fortsätter det ju så. Men du behöver inte ta i så där. Du vet att jag fick en spik i foten på bygget i morse.
Då då? När jag fick en spik i foten på bygget i morse?
Spik i foten. Spik i foten, du.
Spik i foten.
Spik i... Nej, du. På franska revolutionen, du. Då gjorde de processen kort med adelsmännen, du. Jag högg huvudet av dem så limpskiva bara, tjock, 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 tjock där. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten.
Alltså, den är ju fortfarande...
Den är aktuell.
Ja, alltså, det är några, de hänvisar till Roger Moore, som kanske inte dagens unga har koll på. Dessutom är det här innan han spelar James Bond, han spelar Helgonet på tv.
Just det.
Och så hänvisar de till månlandningen som om den är aktuell. Den känner folk förhoppningsvis fortfarande till att den har skett också. Men annars är den ganska clean från sånt samtidsreferenser som man måste förstå för att kunna ta det till sig. Så just den är ganska bra som en sorts introduktion i Hasse och Tages underbara universum.
Jag fortsätter på favoritfråga. Vilken är favoritlåten?
De har gjort jättemånga bra låtar, tycker jag. Både de har en sentimental låt som heter Livets tåg, som jag varje gång jag hör dem får ståpäls av. Likaså Öl, som kanske ännu mer kan.
Den sjöng vi på Ivans namngivningsceremoni.
Man ser på hur barnorna växer upp och står i. Kan man undra om barna någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Finns det får och kor? luft. Får de döttrar och söner, har de dragspel och vals, har de kvar bruna böner, har de någonting alls. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.
Ja, men det är det här liksom sentimentala, men som ändå precis balanserar. Det finns också lite ironier i dem och så, som gör att de inte bara blir... öl faktiskt inte alls, den har inga sådana markörer, det är verkligen bara liksom en uppriktig fråga. Alltså man undrar, kommer barnen och
få ett glas öl
ja, och få sola sig gratis. Liksom väldigt som far så kan jag ju verkligen som relatera till den frågan, liksom hur fan ska det bli för de små. Livets tåg som också är en väldigt vacker. Vi har alla gått ombord på livets tåg. Och sen säger de här liksom liknelserna mellan liv och tåg, de kanske är liksom något komiskt överdrivna så här, liksom, ja, men det är precis som på ett tåg i livet. Det finns första och andra klass, och den som inte har biljett får gömma sig på dass och så. Den är ju som komisk ironisk, men den är i grund och botten sentimental och genuint melankolisk. Oerhört fin sång. Och apropå namngivningen, så på min äldsta sons namngivning så jag insisterar, okej, vad av Hasse och Tage kan vi framföra på den här namngivningen? Det är så frågan går från mitt håll. Och det finns det en sång som jag tycker är jävligt rolig, som jag märker fortfarande funkar, även om där också är massor egentligen med samtidsreferenser. Den heter Älskade son, så bra att du kom. Det är ju som då en vägvisa till nyfödd son. Älskade son, så bra att du kom, så att mor och far kan få sötebrödsdag. Hälda sak åt far och söndagskjol åt mor. Det har vi fått för ditt barnbidrag. Och sen fortsätter den sen om några år när i skolan du går. Får vi böcker och bläck som kommunen betalt. I din ryggsäck du bär bruna bönor och fläsk som du tar hem till från bespisningen. Till mor och far från bespisningen. Och sen lille kis, när du gör exorcist, då blir du flottist, då kan du luska ut topphemligheter om kryssarna som vi kan sälja till ryssarna. Alltså man ser bara barnet som en sorts ekonomisk
exakt
möjlighet. Men och så är det samtidigt en väldigt fin, jag tror det är en österrikisk vaggsång i botten, som, så är det Sonja Hedenbratt som sjunger den original med sin liksom, oerhört varma jazzstämma, och så den belgiske supergitarristen Toots Tillemans på gitarr. Ah, det är ju skitbra.
Och så sista frågan innan vi avslutar. Favoritfilmen?
Picassos äventyr. Det är också sådär, man behöver inte tycka... Jag menar att man rent objektivt kan hävda att det här är en fantastisk film. Även om du ser två timmar och inte tycker någonting är roligt, så är det fortfarande som en färg- och formsensation. Det är som en parad av infall där ganska många inte är så kul. Det är som en fantastisk surrealistisk exposé över 1900-talet. Den är oerhört lärorik, men tack vare den kan man droppa namn som Apollinär och så och sådär. Och den liksom spänner över allting. Där finns liksom ballett och animation. Och...
Ho, ho. Kling, kling.
Gringo! Allé, vitt! Je ne veux pas los americanos! Allé, vitt, idiota, imbecile! Christopher Columbus! Banditas, gringos, Yankee!
Oh, I love it! I love it! I dig it, man! Wow!
Med knappt en replik i hela filmen. Det är nästan bara gibberish.
Och Gösta Ekman är helt fenomenal.
Är
det de som upptäcker Gösta Ekman? Är det tack vare Hasse och Tage som Gösta Ekman får den karriären som han har?
Det kan man säga, och man kan också säga inte.
Okej. Okay. Ja, det var ju...
Nej, men han var ju ung när han började med dem. Han var 24.
Ja.
Och han var ju redan etablerad. Han var ju tredje generationen. Hans farfar var ju Sveriges största skådespelare, hans pappa var Sveriges största regissör.
Ja, just det. Så han hade ju kommit fram på något sätt ändå. Då.
Han fanns där, men de upptäckte tillsammans hans komiska sida. Mm. Och framförallt hans slapstick-sida började han ju att utforska liksom i deras häng.
Ja.
Och de gav honom väldigt mycket plats och utrymme tidigt.
Mm.
Och båda När Tage gör sin första långfilm, Mannen som slutar röka, så spelar Gösta huvudrollen. När Hasse gör sin första långfilm, Ägget är löst, några år senare, så får Gösta huvudrollen. Så att, ja, nej, men det finns ju såklart en... De använder varann. Väldigt framgångsrikt. Men så småningom så ser man ju också att Gösta Ekman känner ett behov av att stå eller möjligtvis ramla på egna ben. Med Papphammar och Jönssonligan och sådär. Där han ju... där han på något vis ändå kan lösgöra sig från de här två.
Ja.
Det var nog inte helt okomplicerad relationen mellan dem, har jag förstått.
Mm. Ah, okej. Okay. Det vill jag veta mer om. Nu har vi pratat en timme. Men...
ja, jag spekulerar lite om det här i boken. Det var någon recensent som tyckte att jag hade lite för lite kött på benen. Det har jag inte, men jag vill lite grann skydda mina informanter. Nej, men det fanns nog... Alltså, just Ekman frågar nog ibland, kan inte jag också få vara med? Alltså... kan inte vara liksom Hasse och Tage och Gösta. Och då sa de nej.
Aha.
Det kan du inte. Utan det har vi bestämt från allra första början. Det är vi två, punkt. Sen så får jättemånga vara med i vårt gäng, men det är vi som är kärnan här. Och two is a company, three is a crowd. Och sådär. Och det blir ju lite grann, alltså Gösta får ju alltid vara med, men han får ju vara med på deras villkor, och det är ju de som bestämmer om det ska bli någonting och när det ska bli någonting och sådär.
Men han fick ju lite mer han som jag förstod så regisserade han 88 Öresrevyn, så jag vet att de gav honom ändå ganska mycket, men han var inte riktigt nöjd bara.
Nej, men
han ville vara en del av trion.
Han ville ha en ägande, han ville vara med i AB Svenska Ord liksom.
Han kände kanske också, rätt eller orätt, att han inte alltid krediterades för sitt bidrag bakom kameran och bakom kulissen. Han var ju väldigt, alltså jag stäckte, man var ju en verbal människa, han pratade mycket, hade mycket idéer och sådär. Han är också regias på Släpp fångarna loss, det är vår. Han har ju bidragit med jättemycket, förstår man, till Picassos äventyr. Det är Hasse och Tage som har formulerat manuskriptet, men Gösta har ju varit lika aktiv i en idéprocess och lika aktiv på inspelning. Och där finns ju scener som faktiskt har liksom fått en annan utformning på inspelningsplatsen i manus. Framför allt kanske en av de mest berömda scenerna, liksom Agua-scenen.
Ja, just det.
Där han mimar vatten. Och,
just det.
Agua, si, no. Rolig. Den improviserades mer eller mindre på inspelningsplatsen. Så det är ju såklart ett Gösta Ekman-verk på det sättet. Nej, men det var nog lite grann så, jag tror framförallt att Hasse och Gösta kom ihop sig lite grann, så, för det kan man ju se när Hasse sen under 80-talet gör egna långfilmer, så spelar ju Gösta Ekman mindre och mindre roller, för att ganska snart inte ha någon roll alls. Det är ju Stellan Skarsgård som blir Hasses affischnamn istället i hans En fall i mördaren och P.O.B. och
just det.
Fall som vatten och Jim och piraterna Blom och så.
Om du var tvungen att namnge någon slags arving eller efterträdare till Hasse och Tage, oavsett hur futtig insats, vilket skulle det vara?
Henrik Dorsin. Alltså om man tittar på, man kan ju liksom prata om liksom, man kan ju säga liksom Killinggänget då, alltså det var liksom 90-talets Hasse och Tage. Jo, det var de onekligen, alltså de hade samma sorts status, alltså där att de inte bara såg som roliga människor, utan de var också hippa och såg som samtidskommentatorer och sågs både som ett tecken på samtiden och som några som styrde samtiden. Så det finns jättemycket paralleller på det sättet, men Dorsin har ju på något vis plockat upp en stafettpinne. Jag fick mess från honom igår. Han hade köpt Hassebiografin och skrev den här, jag väntade på sen över 10 år. Och jag svarar att jag har skrivit den till dig och mig. Ja. Det är två som är adressaten. Finns det någon annan som bryr sig, så är det ett plus. Men det är för oss två den finns.
Tack så jättemycket för att vi fick nöjet att träffa dig och prata om Hasse och Tage.
Det var en sann glädje.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.